Seriemördarpodden, Jeffrey Dahmer, del 2. Det här avsnittet är skrivet av Jenny Sterner och det är uppläst av mig, Dan Hörning. För klippning och ljudsättning står David Dava Persson. Varning för allt i princip. Lyssna bara på det här avsnittet om du är helt död inombords. För en fullständig varning, se del 1. Tack så jättemycket för att ni sponsrar Seriemördarpodden på patreon.com. Sök på Seriemördarpodden där. Som tack för att ni gör det får ni 3 bonusavsnitt varje månad i Seriemördarpodden Premium. Gratisavsnitten kommer ut 40 tisdagar om året. Vi gör alltså inga avsnitt den sista tisdagen i varje månad. Det innebär alltså att Dahmer del 4 kommer ut den 7 juli. Om ni bara vill ha tillgång till Seriemördarpodden Premium-avsnitten så kan ni hitta dem på podmi.com. Där kan ni abonnera på Podmis abonnemang. Kostar 69 kronor i månaden om ni går via podmi.com. För då kan inte Google och Apple ta ut extra avgifter av er. Då får ni tillgång till Seriemördarpodden Premium och även min podd Massmördarpodden som kommer ut med 2 avsnitt per månad. Nu över till Jeffrey. Kväll. Jeffrey Dahmer, 12 år gammal, sitter i köket med sina läxor framför sig på matbordet. Pappa Lionel kommer in. Han ser trött och sliten ut. Jeffrey, kan du gå in till din mamma och läsa lite för henne innan det är dags för dig att gå och lägga dig? Jag skulle ha läst för henne, men jag är så fruktansvärt trött. Jeffrey svarar. Men pappa, jag är inte klar med mina läxor än. Snälla Jeffrey, för min skull. Jeffrey tittar upp på sin pappa och han vill ju bara vara till lags. Okej pappa, jag ska. Jeffrey går in i mamma Joys sovrum. Hon ligger på sängen med ryggen upphallrad mot en hög med kuddar. Hennes ögon är grumliga, dimmiga. När hon ser honom komma in tvingar hon fram ett leende. Jeffrey försöker också le. Den senaste tiden har Joyce fått ångestattack efter ångestattack. Hon äter lugnande tabletter som att det vore godis. Jeffrey vet vad tabletterna heter. Han har läst på och vet att de är starka. Mamma tar sömntabletter också. Även de är lugnande. Tar man för många sömntabletter kan man dö. Det vet Jeffrey. Han tycker att det låter som att mamma sluddrar när hon säger: "Kära lille Jeffrey, har du gjort klart dina läxor?" "Ja, mamma." "Är det säkert det?" "Ja, mamma." "Du är min duktiga pojke, du. Skulle du kunna läsa för mig en stund? Din pappa är för trött." "Ja, visst, mamma. Okej." Jeffrey tar upp boken som ligger på sängbordet och sätter sig längst ut på sängkanten intill sin mamma. Han öppnar boken och han börjar läsa. Efter några sekunder sänker Joyce sitt huvud och ögonlocken stängs. Hon är på väg att somna. När Jeffrey märker att det är precis det som har hänt, hans mamma har somnat, då lägger han försiktigt tillbaka boken och drar upp täcket över henne för att hon ska hålla värmen. Några minuter senare befinner sig Jeffrey på baksidan av tomten. Det är en stjärnklar kväll. Han sitter vid trädgårdsbord och tittar uppåt, som att han önskar sig någonting från stjärnorna där uppe. Han är så oändligt ensam, trots att han känner Friskys varma kropp mot sitt ben. Hunden har satt sin till Jeffrey och trycker sig lätt mot honom. Jeffrey reser sig upp och går in i garaget. Där står burkar i prydliga rader på hyllorna som täcker väggarna. Där står hela hans samling av insekter i glasburkar. Där finns mal, flugor, syrsor, eldflugor och fjärilar. Intill, på en separat hylla, står Jeffreys favoriter, hans mästerverk, det är inga insekter. Det är en hund och en uppstoppad katt som han har dissekerat och där han har sparat skelettet och pälsen. I en glasburk flyter hunden och kattens ögon runt. En bit bort, på ett litet träbord, ligger en död tvättbjörn. Jeffrey har hittat den påkörd ut med vägkanten och tagit med den hem. Den är långt gången i förruttnelseprocessen och den luktar riktigt illa. Den är för långt gången. Kadavret är alldeles förruttet. Det kommer inte att gå att använda. Jeffrey skakar på huvudet i besvikelse. Han tar fram en liten svart träningsväska som ligger vid änden av bordet och går ut från garaget. Det har blivit natt. Återigen står Jeffrey utanför huset på baksidan. Han börjar gå på en lerig stig i riktning mot motorvägen. Han kan höra långtradarna åka förbi på den stora vägen. När han kommer fram till motorvägen tänder han sin ficklampa och sveper med den över dikeskanten. Snart sveper ljuskäglan över något som ser ut att vara en död pungrotta. Han går närmare för att se om pungrottan är i någorlunda gott skick. Den får inte vara lika förmultnad som tvättbjörnen i garaget där hemma. Jeffrey ler. Han är nöjd. Pungrottan duger. Den är i hyfsat skick. Han går tillbaka och väl i garaget tar han ivrigt fram kniven och börjar skära i det döda djuret. Han drar ur alla inälvor och låter allt blod rinna ut ner i en hink som han har ställt på cementgolvet. Jeffrey Dahmer var på vägen i tonåren. Det var 1972 och Jeffrey var 12 år gammal. Hemma hade Jeffrey blivit så pass tillbakadragen att han skulle kunna kallas asocial. Han gjorde allt han kunde för att slippa interagera med andra människor utanför skolan. Han lekte inte ofta med kompisar, men han saknade det ibland. Han ville trots allt ingå i en grupp, i ett sammanhang. Jeffrey öppnade dörren till skjulet och lät de två pojkarna gå in för honom. Frisky slank in efter dem. Som av en reflex sträckte Jeffrey ner handen och smekte hundens mjuka päls. Pojkarna ställde sig mitt på golvet och tittade storögt omkring sig. Jeffrey var glad. Han hade länge hoppats få med sig någon kompis hem. Det var trots allt lite ensamt ibland när den enda han kunde umgås med hemma var lillebror David. Men David var en liten barnrumpa. Han var bara 6 år gammal. Jeffrey såg nästan aldrig till sin mamma och pappa. De här två klasskamraterna hade kommit fram till honom på rasten när han hade tittat på några benbitar som han hade hittat på vägen till skolan. Han hade blivit glad över uppmärksamheten och lite stolt. Jeffrey hade alltid med sig plastpåsar i fickorna och i sin skolväska för att kunna ta med sig döda djur eller djurdelar som han hittade på vägen. Och idag hade han haft tur. Han hade hittat skelettdelar från det han trodde var en ekorre. Pojkarna stod där lite tvekande i skjulet. Vad är det där? Frågade en av dem och pekade på lådan som stod på arbetsbänken. Ur den stack två flaskor med stora varningsetiketter upp. Jeffrey svarade, det är min kemilåda. Jag har fått den från pappa. Den ena flaskan är stark rengöring, jag tror det är syra, och den andra är blekmedel. Pojkens blick svepte vidare upp runt väggarna. Plötsligt frös han till. Den andra pojken såg det också och följde den förstes blick. Vad är det där? Vadå? Pojken pekade på de glasburkar som stod på den hylla som löpte runt hela skjulet högst upp på väggen. Det är mina djur. Det är mina husdjur skulle man kunna säga. Det här var ett försök att skämta från Jeffrey, men han såg att ingen av pojkarna tyckte att det var det minsta roligt. Han tittade på de olika djurkropparna och djurdelarna som flöt runt i formaldehyd i burkarna. I en burk hade han samlat en massa ögon från döda djur. De döda ögonen skimrade i ljuset från den nakna glödlampan i taket. Det var riktigt vackert, tyckte Jeffrey. Pojken stammade fram ett svar. Jag måste gå. Jag hade glömt, vi ska få gäster ikväll. Minns du inte, Dave? Din familj ska komma över på middag ikväll. Dave tittade förvånat på den andra och sen förstod han. Ja just det, hur kunde vi glömma det? Tack snälla Jeffrey för att du visade oss din bod. Det var jättekul. Vi ses i skolan imorgon. Mindre än en minut senare såg Jeffrey ryggtavlorna på dem som han hade trott var på väg att bli hans nya kompisar. De vandrade iväg på stigen som ledde till huset och sen till vägen. Han hade hoppats att de skulle ha stannat lite längre. De kunde ha gått på upptäcktsfärd i skogen kanske. Han kunde ha visat dem var han hade hittat sina bästa fynd. Men nu såg han knappt ryggsäckarna på deras ryggar längre. Jeffrey stod i den öppna dörren till skjulet. Frisky kom fram och lutade sig mot honom. Hunden viftade lite försiktigt på svansen. Jeffrey satte sig ner på huk. Frisky la huvudet på Jeffreys axel. Jeffrey böjde ner huvudet över hunden och grät. Jeffrey Dahmer drog sig ännu längre in i sin ensamhet. Han cyklade omkring i trakten och letade efter döda djur. Ibland hittade han skelett från smådjur, oftast möss och andra gnagare. Om man hittade ett djur som hade dött nyligen tog han upp det försiktigt och la det i sin cykelkorg. Väl hemma dissekerade han det och tog försiktigt ut varje del av djuret för att undersöka det. Han studerade noga hur djurets olika delar passade ihop. Föräldrarna tyckte att Jeffreys fascination för döda djur var lite obehaglig och det kan man ju förstå, men samtidigt var de lite stolta. Jeffrey kanske skulle bli någonting riktigt stort, en läkare möjligtvis. Det passade ju bra då om man gillade att titta inuti kroppar och han skulle ha ett visst försprång eftersom han vid det laget troligen hade en väldigt bra kunskap om olika djurs insidor. Och människor är ju ganska lika djur. 1972 skulle snart övergå till 1973. Jeffrey hade till slut börjat märka av att pappa Lionel inte var helt positiv till det han höll på med. Vad hans mamma tyckte hade Jeffrey ingen som helst aning om. Han såg Joyce ännu mer sällan än han såg Lionel. Och när Jeffrey träffade sin mamma var Joyce ofta upprörd över någonting eller inne i sin egen lilla värld. Trots att Jeffrey hade så få vänner kunde hon inte hålla reda på ett enda namn. Och han visste inte om det var för att hans mamma faktiskt inte kunde minnas eller för att hon inte brydde sig alls. En eftermiddag hade Lionel för ovanlighetens skull kommit hem tidigare från jobbet. Efter att ha ropat ett kort hallå när han kom in i huset gick han upp till skjulet. Han ville se vad Jeffrey gjorde under en tid när han trodde att han var ensam hemma. När Lionel kom in i skjulet låg den död pungrotta på arbetsbänken. Jeffrey hade hållit på att stycka den och hade precis skurit ut tarmarna. Men i övrigt var skjulet tomt. Lionel insåg att Jeffrey inte hade kommit hem från skolan än. Lionel sprang ilska tillbaka till huset och hämtade den stora tunnan de hade till hushållsavfall. Han började ösa ner burkar och alla noga uppradade skelettdelar. Allt skulle bort. Det här var ju vidrigt. När Jeffrey kom hem och gick raka vägen upp till skjulet satt Lionel där och väntade på honom. Jeffrey hade aldrig sett sin pappa riktigt arg förut. Inte på det här sättet. Lionel hade slängt mer än hälften av alla fynd som Jeffrey hade gjort de senaste åren. Jeffrey förbannade sig själv när han kände tårarna börja rinna ut med kinderna. Han hatade sin pappa för det här. Han hatade sig själv. Han försökte böna och be Lionel: snälla pappa, förstör inte samlingen. Men Lionel var obeveklig. Han sa att han skulle lämna kvar kemilådan och verktygen och de burkar med fynd som fortfarande stod kvar på hyllorna. Men då måste Jeffrey lova inte fortsätta hålla på med det här. Han måste lova att göra någonting normalt istället, att hitta normala intressen. Jeffrey stod tyst och nickade. Han skulle göra vad som helst, bara hans pappa inte slängde mer saker. Till slut gick Lionel. Och då hade Jeffrey lovat att det var slut på letandet efter kadaver ut med vägarna. Det var slut på dissekerandet, tvättandet och blekningen av ben. Det var slut på allt som hade med döda djur att göra. Nu skulle Jeffrey fokusera på det levande. Det hade han lovat. Och han försökte. Han försökte verkligen. Men tankarna snurrade på nätterna. Jeffrey smet ut och stod i sitt skjul och tittade på det som fanns kvar. Han smekte skelettdelarna som stod kvar på hyllorna. Han beundrade djurkranierna. Och till slut kunde han inte stå emot längre. En dag såg han en död hare vid vägkanten på vägen hem från skolan. Och då visste han att han inte skulle kunna låta bli. Han kunde inte sluta. Han kanske aldrig skulle kunna sluta. Jeffrey insåg att han skulle ha tvungen att gömma undan bevisen om han inte skulle råka ut för att Lionel gjorde någonting dumt igen. När Jeffrey hade dissekerat djuren såg han därför till att alltid göra sig av med spåren så snabbt det gick. Skelettdelarna var det ganska enkelt att göra sig av med i skogen. De olika organen försökte han behålla ett tag tills det inte gick att dölja lukten längre. Han var besviken. Han ville behålla organen lite längre, men han visste inte vad han skulle göra. Högst en vecka gick det om det var vinter. På sommaren handlade det bara om ett par dagar. Lionel var orolig och nu försökte han anstränga sig mer för att få bättre kontakt med sin äldste son. Lionel kom fram till att det var en bra idé att göra saker tillsammans med Jeffrey. Lionel tyckte själv om att fiska och därför tog han med sig Jeffrey. Och Jeffrey tyckte om att följa med och fiska. Men Lionel kunde inte undgå att se att även här var Jeffreys intresse lite annorlunda än hans eget. Jeffrey tyckte nämligen mycket mer om att rensa fisken än att fånga den. Att rensa fisk är någonting fiskare normalt sett kanske tycker är ett nödvändigt ont, men inte Jeffrey Dahmer. Det här var själva nöjet med fisket för Jeffrey, insåg Lionel. Och han visste inte riktigt vad han skulle känna inför det. En del av honom kände instinktivt motvilja, men hans logiska sida försökte tänka på kemi och biologi, naturvetenskap. Jeffrey skulle säkert bli en otroligt duktig naturvetare av något slag. Eller biolog kanske. Lionel tänkte att det egentligen inte var Jeffreys intresse som han hade svårt för. Det han hade riktigt svårt för var Jeffreys blick när han gjorde det han gjorde. Lionel rös när hans son intensivt tittade på skelettdelar från döda djur. När Jeffrey rensade fisk var han som uppslukad. Han var nästan inte kontaktbar. Jeffreys lärare ansåg att han var intelligent, faktiskt betydligt mer intelligent än de flesta av sina skolkamrater. Och Jeffrey var en väldigt artig pojke. Men sen fanns det den där delen av hans personlighet som verkade vilja ställa till ofog och som verkade njuta av att förnedra andra och att få dem att känna sig obekväma. Det här riktade sig främst mot skolkamraterna och inte mot lärare eller äldre elever. Han tog kamraternas pennskrin och gömde dem när de inte märkte det. Han kunde helt utan förvarning kasta upp en bunt med stenciler i luften när han stod i korridoren. Han kunde smyga in ett halvätet äpple i en lärares portfölj så att det låg där och möglade om inte läraren upptäckte det. Men trots Jeffreys uppenbara intelligens fick han högst medelmåttiga betyg. Han var nämligen helt ointresserad av skolarbetet både i skolan och utanför. Han gjorde sällan läxor och han läste inte böcker. Jeffreys oroliga föräldrar anlitade en privatlärare för att få bukt med Jeffreys sjunkande betyg, men det hjälpte inte. Det var helt omöjligt att motivera Jeffrey att ta tag i skolarbetet. Jeffrey blev tonåring och plötsligt började han växa som en raket och blev lång och smal. Hans armar och ben tedde sig för långa för kroppen och det märktes att han var ovan vid de långa rangliga lemmarna. Han blev klumpig, välte saker och kunde ibland snubbla. lite grann som många andra unga pojkar i puberteten. Joyce tog en dag hem en man som hon sa var en inredningsdesigner. Joyce sa att den här mannen skulle hjälpa henne att inreda deras hem. Mannen gjorde ett väldigt starkt intryck på Jeffrey. Men det var inte för att han var duktig på inredning. Det blev ingenting av med det uppdraget, förutom att Joyce köpte en rosa fotpall. Nej, mannen hade någon slags funktionsnedsättning. När mannen hade gått förklarade mamma att det var fråga om cerebral pares. Mamma sa till Jeffrey att det var en neurologisk sjukdom som fick mannens arm att röra sig i spasmer helt okontrollerat. Jeffrey blev fullständigt fascinerad. Och efter det mötet började han imitera mannen när han ville ha uppmärksamhet i skolan. Han började låtsas få spasmer i skolkorridorerna. Jeffrey gjorde det som gav honom uppmärksamhet, i alla fall för en stund. Ibland gav de fejkade anfallen Jeffrey kortvariga vänskaper. Han visste inte riktigt vad han kände inför det. Han föredrog nog ändå att vara ensam. Men någonstans in i hans huvud gnagde Lionels ord. Lionel hade fått honom att känna att det var något onormalt med att trivas, med att vara för sig själv. Den förändrade kroppen fick Jeffrey att känna sig ännu mer utsatt. Han blev snabbt längre än de flesta av hans jämnåriga. Det var pinsamt, tyckte han, och det kändes som att alla tittade på honom. Han började undvika folksamlingar ännu mer än tidigare och han drog sig undan de få som han umgicks med i skolan. Att andra pojkar i samma ålder hade liknande problem hjälpte inte alls. Jeffrey kände sig fångad i sin egen kropp. Men han kom på en lösning. Han började dricka alkohol. Alkoholen gjorde honom oftast varken trött eller pigg, inte glad och inte heller upprymd, men någon slags lugn infann sig och en viss självsäkerhet. Han tog alkohol från sin pappas barskåp till en början, men så småningom hittade han en äldre kille som började sälja sprit till honom på skolan. Jeffrey hade ingen att dricka tillsammans med, och även om han hade haft vänner skulle han ha föredragit att dricka själv. Han drack inte för att ha roligt, han drack för att stå ut. Men han kunde bli elak när han hade druckit. Han blev mer utåtriktad under de timmar han var berusad och han brukade göra allt mer elaka practical jokes på sina skolkamrater. Jeffrey började på high school. Det gick ungefär som i skolan innan. Betygen haltade hur mycket Lionel än försökte peppa sin son. Det var som att Jeffrey inte orkade bry sig. Annat var det med hans smygande med döda djur. Lionel misstänkte att Jeffrey hade fortsatt med det här, men han var inte säker. Jeffrey höll sig oftast på sitt eget rum eller utomhus och Lionel var alltid upptagen med annat, som förut. Han var upptagen med jobb och han var upptagen med att gräla med sin fru. I skolan var allt annorlunda än hemma för Jeffrey. Den tyste, tillbakadragna pojken längtade allt mer efter uppmärksamhet och att vara del av en gemenskap. Han förvandlade sig själv till klassens clown allt oftare. Hans låtsade spasmer blev allt värre. Skolkamraterna började kalla de här fysiska skämten för att göra en damer. Det var bäst, tyckte Jeffrey, att visa alla att han inte tog någonting på större allvar. Det var säkrast att sätta på sig en mask som visade att han minsann inte var blyg och att han aldrig blev ledsen eller sårad. De skulle aldrig få veta att han kände sig utsatt. I filmen My Friend Dahmer från 2017 bildas en klubb i skolan där de uppmuntrar Jeffrey att få såna anfall och göra konstiga skämt, men vi har inte kunnat verifiera det. Det finns också en fotografering i skolan där de smyger in Jeffrey på alla bilder av lyckade elever och de blir påkomna. Men det här finns inte med i de seriösa källorna, så vi vill bara nämna det helt kort här. Jeffrey försökte bli En ordningsam och duktig elev. Han började med två aktiviteter. Han blev medlem i skolorkestern där han spelade kornett, en nära släkting till trumpeten. En annan källa hävdar att Jeffrey spelade klarinett. Den andra aktiviteten var tennis. Och Jeffrey spelade tennis på en ganska hög nivå. I skolmästerskapen placerades Jeffrey alltid bland de bästa. Hans motivation, anledningen till att han gjorde det, var att hans föräldrar skulle se honom och att han skulle verka normal. Jeffrey visste att hans pappa inte alls var nöjd med honom. Lionel gjorde det tydligt att han ville att Jeffrey skulle ha fler kompisar, fler intressen, att han skulle delta mer i skolans olika klubbar, att han skulle vara mer utåtriktad, att han skulle vara mer normal. Lionel var väldigt bekymrad över att hans son var så tillbakadragen och att han inte hade så många vänner. Kanske påminner Jeffrey allt för mycket om Lionel själv i samma ålder. Dagarna gick och förvandlades till händelselösa veckor. Till slut var den ändlösa high school-tiden nästan över. Jeff påbörjade sitt sista år, sitt år som senior, äldst på skolan. Han bestämde sig för att sluta i skolorkestern. Hans föräldrar visste ändå knappt att han spelade i orkestern. Och det hade inte fungerat som ursäkt för att verka normal. Hans pappa verkade tycka att skolorkestern var lite töntig. Jeffrey slutade också med tennisen. Han spelade tennis för att verka normal. Tennis kändes som någonting normalt. Och Jeffrey var ju duktig, men det var som att det inte betydde någonting alls för hans pappa. Så varför skulle han ens fortsätta? Lionel hade uppmuntrat Jeffrey att hålla på med sport. Men hans pappa hade förstås menat lagsport. Det var det enda som betydde någonting. Jeffrey spelade tennis. Han stod ensam på ena sidan nätet. Det var ju nästan samma sak som att han tillbringade resten av sin fritid ensam på sitt rum. Det var ju lagsport, pappa hade menat. Lagsport var normalt. För att stå ut med allt det här drack Jeffrey allt mer alkohol. Och nu började han dricka på skolan. Först blev det en öl eller några klunkar sprit innan skolan. Och när han drack blev han elak. Och ju mer han drack, desto värre blev det. En dag stod Jeffrey vid sitt skåp i skolan. Han lyfte ur ett par böcker och kastade dem mot några andra elever som gick förbi i korridoren. Han tänkte att det här var ju ett roligt skämt. Men de andra eleverna struntade i honom och gick vidare genom korridoren. De pratade och skrattade med varandra. Jeffrey fick inte någon uppmärksamhet alls. Han såg sig hatiskt omkring. Alla andra verkade så lyckliga, men han var långt ifrån lycklig. Han sträckte in handen i skåpet igen. Den här gången var det inte för att ta ur böcker, utan istället en liten spritflaska. Han stoppade ner den i fickan på insidan av jackan. Under lektionen i naturvetenskap som började några minuter senare satt Jeffrey med huvudet i händerna, som att han inte orkade hålla upp det själv. Hans ögon blinkade trött. Han var på väg att somna. En flicka i hans klass som satt nära honom lutade sig fram och viskade: "Jeffrey, vakna!" Jeffrey ryckte till, öppnade ögonen och gäspade. Tack. Ingen orsak. Jeffrey, som hade jackan på sig in i klassrummet, drog ut flaskan med sprit ur innerfickan. Han log brett mot flickan, öppnade korken och tog en stor klunk. Flickan såg förskräckt ut. Hon viskade: "Är du galen? Vad är det där för någonting? Det där är inte vatten." Jeffrey log mot henne. Leendet såg ut som en stel mask. Hans ögon var helt uttryckslösa när han svarade: "Det är min medicin." Men snart gick det inte längre. På en lektion märkte läraren att Jeffrey om och om igen tog fram en liten flaska som han drack ur. Till slut kom läraren fram och bad att få lukta på innehållet i flaskan. Jeffrey ryckte på axlarna och räckte fram flaskan. Bara några minuter senare satt Jeffrey inne på rektorns kontor. Både hårda ord och spott stänkte ut från rektorns mun. Hans ansikte flammade rött. Sånt här fick absolut inte förekomma i hans skola. Han såg Jeffrey strängt i ögonen. Jeffrey, jag måste säga att jag är besviken på dig. Mycket besviken. Du som är en så artig och trevlig student. Och du är så intelligent. Har du problem med alkohol, Jeffrey? Rektorn lugnade ner sig lite och fortsatte med mildare röst. Om du har problem med alkohol, då kan vi hjälpa dig. Jeffrey tittade ner i knät. Jag har inga problem med drickandet. Drickandet går jättebra. Jag tycker bara om att dricka, det är allt. För det gör mig lugn. Men varför känner du att du behöver dricka, Jeffrey? Har du problem hemma? Vad säger du om att jag pratar med dina föräldrar? Det kanske skulle hjälpa. Rektorn verkade uppenbart bekymrad för honom. Men Jeffrey skrattade ändå till. Det blev ett mellanting mellan en fnissning och en snyftning. Han sa, ha, vilket skämt. Mina föräldrar, de vet knappt ens att jag finns. Rektorn suckade och han tittade medlidsamt på Jeffrey. Jag är ledsen för din skull, Jeffrey. Det är verkligen att du har det så. Men du får verkligen inte dricka sprit i skolan. Du bryter mot lagen när du dricker sprit i skolan. Jeffrey ställdes upp och vände sig om mot dörren. Ja, men då dricker jag sprit efter skolan då. På eftermiddagen förstod Jeffrey att rektorn faktiskt hade ringt hans föräldrar. När han kom hem satt Lionel och Joyce vid bordet i köket och väntade på honom. De såg båda väldigt allvarliga ut. Inte arga, men stela på något sätt. Joyce suckade. Jeffrey, vi fick ett samtal från rektorn idag och det handlade om ditt drickande. Jeffrey svarade, men det var ju bara lite whisky. Det är väl inte hela världen? Lionel blev arg. Inte hela världen? Inte hela världen! Rektorn skulle kunna kontakta de sociala myndigheterna. Du skulle kunna bli placerad på en ungdomsvårdsskola. Är det det du vill, Jeffrey? Är det det? Jeffrey tittade sin pappa rakt i ögonen. Ja, det är väl inte hela världen det heller. Jag kanske skulle bli lyckligare om jag blev placerad på en ungdomsvårdsskola. Där kanske någon skulle bry sig om mig. Jeffrey reses upp så snabbt att hans stol nästan välte. Utan ett ord gick han in på sitt rum. Och kvar vid köksbordet satt hans föräldrar, fullständigt förstummade. Det började gå mer och mer utför. Jeffrey slutade bry sig om sitt yttre. Han dök upp på lektionerna, rufs i håret med en trött min. Han hade tunga ögonlock och en seg gång. Alla visste nu att Jeffrey hade ett par öl i väskan. Öl som han utan att skämmas tog upp under lektionen och drack. Eller sprit. Han hade inte brytt sig det minsta om vad rektorn eller hans föräldrar hade sagt. Han hade slutat stjäla alkohol hemma. Det märktes för mycket nu när han drack så mycket. Istället köpte han allt från den äldre eleven som langade på skolan. Jeffrey fortsatte med sina skämt. Kanske som ett försök att få den uppmärksamhet han så bittert saknade. Men ingen skrattade längre. Istället för att ge honom uppmärksamhet bör de andra eleverna vända sig bort. Ibland var Jeffreys skämt inte på någons bekostnad alls, men däremot väldigt makabra. Ett exempel är att han vid några tillfällen åkte fast för att ha ritat ut konturer med vit krita på golvet i skolkorridorerna. Alltså sådana konturer som man ser i filmer när någon har blivit mördad. Det görs inte ofta i verkligheten, men det har blivit väldigt vanligt i filmer och i tv-serier. Jeffrey fyllde 16 år 1976. Tiden hade gått, men ingenting hade förändrats. Han tillbringade fortfarande nästan all sin fritid ensam när han inte var i skolan. Frisky, som hade blivit gammal, hade dött. En dag hade han inte kommit till sin matskål när det var dags för frukost. När Jeffrey hade gått tillbaka till sitt rum för att leta efter sin hund låg Frisky där på golvet. Han hade somnat in för alltid. Och nu var Jeffrey Dahmer helt ensam. Han drack varje dag. Han letade efter döda djur i skogen och ut med vägarna. Sakta hade Lionel släppt sina restriktioner. Jeffrey fick fortsätta att hålla på med sitt utforskande av biologins värld, som Lionel kallade det. Han fick göra det om han kunde göra i liten omfattning och om han även hade andra intressen. Men Lionel hade allt mindre makt över sin son. En kväll stod Jeffrey som så ofta i skjulet och tittade upp mot hyllorna där han förvarade många av sina fynd. Han tog ner ett kranium. Det var kritvitt och det glänste som att det hade blivit polerat i timmar. Och han hade polerat det i timmar. På hyllorna stod fler djurkranier och alla var blekta för att få bort alla missfärgningar och gula toner. Under varje kranium hade Jeffrey klistrat en lapp med vad det var för slags djur. Han hade också prydligt skrivit sitt namn på varje lapp. En dag när Jeffrey var i skogen märkte han att han för en gångs skull inte var ensam. Lite längre bort såg han några barn stå i en halvcirkel och titta tyst på någonting. Jeffrey visste mycket väl vad det var de tittade på. Han kände adrenalinet explodera i kroppen. Han kände en våg av stolthet och rädsla. Och han blev också väldigt upphetsad. Han gick därifrån. Han ville inte att barnen skulle känna igen honom. Ett par av dem var grannbarn. De var mycket yngre än honom. Till och med yngre än David. De var kanske 7-8. Lillebror David var nu 10 år gammal. Väl hemma gick Jeffrey in på sitt rum, la sig på sängen och väntade på det som oundvikligen skulle komma. Ett par timmar senare rycktes Jeffreys dörr upp. Lionel hade inte ens brytt sig om att knacka. Jeffrey såg hur pappas bröstkorg hävde sig som att han hyperventilerade. En ven i pappas tinning buktade ut. Den syntes blå genom huden. Det såg nästan ut som att blodet pulserade fram så fort att huden skulle spricka. Jeffrey såg hur hans pappa försökte lugna sig och behålla behärskningen när han berättade att grannbarnen hade hittat ett hundhuvud uppsatt på en påle i skogen. Och bakom huvudet hade resten av den sargade hundkroppen hängt i ett träd. Jeffrey försökte stammande förklara att han inte alls hade skadat hunden. Det var ju inte han som hade dödat hunden. Den var död när han hittade den. Den hade blivit överkörd. Lionels röst darrade av återhållen vrede när han nästan skrek att det inte spelar någon roll. Det var inte det som det här handlade om. Det var sjukt att göra så med dött djur. Det var sjukt. Jeffrey satt tyst. Han väntade på mer. Men Lionel bara stod där och tittade på honom. Venen i tinningen pulserade fortfarande oroväckande, men pappa var tyst. Sen vände han med ens på klacken och stormade ut i rummet. Vid middagen lite senare sa Lionel inte ett ord. Jeffrey såg att Lionel försökte lyssna när lillebror David berättade om sin dag i skolan. Man kunde också se att Lionel fortfarande var upprörd. Jeffrey skämdes. Han visste inte riktigt varför han hade gjort så där. Men det hade varit så skönt. Han hade känt sig så lugn när han såg hundhuvudet spetsat på pålen. Det hade varit så fint, så vackert. Senare på kvällen tog Jeffrey ner hundhuvudet och det som var kvar av kroppen. Han slängde kroppen och sa tyst till sin pappa att han inte skulle göra om det här. Han skulle aldrig någonsin göra om det. Lionel svarade inte. Men det Jeffrey inte berättade var att han inte alls hade gjort sig av med hundhuvudet. Han hade grävt ner det. Och när saker och ting hade lugnat ner sig lite grann, då skulle han gräva upp det igen. Han kunde knappt vänta tills han skulle få skära bort köttet från kraniet och polera skallen. Han hoppades verkligen att ögonen skulle finnas kvar. Då skulle han ta en helt ny glasburk och stoppa ögonen i den. Seriemördarpodden finns på Facebook. Jag finns på Instagram och Twitter. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Om ni tycker om den här podden så kanske ni gillar min nya podd Olösta mord, där alla fall är olösta. Den finns där poddar finns, men inte på Apple Podcaster just nu. Nej, jag spelar in det i alla fall. Jag kommer att lägga den på Apple Podcaster senare. Tack till Jenny för manuset. Tack till Tripnaha för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Låten heter Immune, den finns på Spotify och på YouTube. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.